Louise, igår så godkände EU-parlamentet Storbritanniens utträde ur unionen och sen reste sig parlamentsledamöterna upp, några storgrät och sen följde de varandra i armarna och så började några fatta varandras händer och bröt ut i den där klassiska brittiska sången. Jag sjöng den själv senast på nyårsafton, Auld Lang Syne. Det här är en ganska sentimental dikt som en av mina favoritpoeter, skotten Robert Burns, skrev 1788 till en gammal folkvisa om att gammal vänskap består. Och den brukar också sjungas vid avsked och begravningar. En del parlamentsledamöter verkade lite besvärade, men mot slutet av sången stod nästan alla och höll varandras händer så där liksom med korslagda armar, liksom, man hade liksom en ledamot i varje hand och så gungade man lite och få ögon var torra. Det är ju alltid lite sorgligt med skilsmässor, men vid midnatt brittisk tid så verkar det vara många som festar i Storbritannien och Boris Johnson ska hålla tal. Vad tror du? Tror du inte han kommer vara ganska nedtonad?
Jo, han vill ju vara populär hos alla och det är ju en del i Storbritannien, ganska många som inte tycker det är en bra idé med.
Ja, jag tror han vill framstå som landsfader. Ja. Och sen har du märkt att de flesta kommentatorer nu har mildrat tonen mot Boris. Och han kallas nu ofta i internationella medier för moderate populist, alltså en moderat populist. Tidigare körde man väl rätt ut med populist. Är det bevakningen av Johnson som har förändrats? Eller, jag menar, nu kommer han ju kanske ha makten i 5, kanske 10 år. Eller är det Johnson själv som blivit mer av en statsman?
Jag tror att svaret är någonting helt annat.
Vad är svaret?
Alla tycker om en vinnare.
Är det så enkelt?
Ja, han lyckades med det här som väldigt många trodde skulle bli oerhört svårt. Nämligen att fixa Brexit som han lovade. Han lyckades fixa Brexit. Han har helt enkelt klarat en svår uppgift och det uppskattar människor.
Apropå poeten Robert Burns som ju skrev den här Auld Lang Syne-texten så kommer jag ihåg att när jag sommarjobbade på lagret i tröjfabriken Wilkinson & MacLeod när jag var 15. Den låg i Hinckley, en liten ort mellan Coventry och Leicester.
Var du där ensam 15 år?
Ja, jag jobbade på lagret.
Hur bodde din familj? Du bodde där och jobbade?
Sorterade tröjor. Textilindustrin är ju nedlagd för länge sedan. Och den första dikt som jag då lärde mig utan till på engelska utav lagerförmannen John, en gammal man i glasögon, det var just Robert Burns, den här: A man may drink and no be drunk. A man may fight and no be slain. A man may kiss a bonny lass and a be welcome back again.
Och förstod du texten då?
Ja, det här med bonny lass tror jag han fick förklara. Att man ska kunna kyssa en vacker flicka och ändå vara välkommen tillbaka. Det är en ganska bra regel.
Ja, det tycker jag absolut.
Louise, den här veckan så har det pratats mycket om arvet efter den amerikanske basketspelaren Kobe Bryant. Har du sett det?
Det har varit mycket hyllningar och han har varit stor och fantastisk.
Han dog ju väldigt plötsligt i en helikopterkrasch i söndags. Och redan timmarna, precis som du säger, efter dödsfallet så var de svenska tidningarnas webbsidor fyllda av dåligt översatta hyllningstexter. Man undrar ibland om det kör sådana här Google Translate. För det är så mycket sådana anglicismer.
Det här att det alltid ska vara snabbt.
Ja. Han lovordades som spelare, som entreprenör, som familjefar och förebild. Jag själv sett honom spela. Han var en fantastisk spelare, även om han ju var ökänd för att han inte gillade att passa. Han ville göra de där slamdanken själv. Mm. Sen hade han ofta lite bråk med lagkamraterna och sådär. Men det tillhörde, jag tror det där var mycket spel också.
Hur går en slamdank till?
Jo, du vet, när man hoppar upp och i själva basketkorgen.
Ja, man är nästan ner i korgen.
Precis. Men från min korrespondenttid i Washington så kommer jag också ihåg en helt annan bild av Kobe Bryant. För 2003 så åtalades Bryant för en ovanligt rå våldtäkt på 19-årig hotellanställd. Det blev ingen dom, för Bryant gjorde upp med offret. Han skrev ett brev där han bad om ursäkt och sa sig förstå att 19-åringen inte hade upplevt att de hade haft sex med samtycke, som han formulerade det. Och sen skrevs det ett tystnadskontrakt med offret, och som också fick en okänd summa i ersättning, för det är också tystnadskontrakt. Och det här var ju långt före MeToo, men det hade ändå väldigt stor uppmärksamhet. Fast ännu mer uppmärksamhet tror jag att han gav sin fru då en av USA:s största diamantringar för att rädda äktenskapet. Det tror jag var det som det skrevs mest om. I samband med att han då förolyckats på det här tragiska sättet i söndags i sin helikopter tillsammans med 8 andra, så var det en journalist på Washington Post som twittrade ut en gammal artikel som just handlade om det här rättsfallet. Och då fullkomligt välde det in rasande kommentarer från människor som tyckte att det var alldeles för tidigt. Alltså att man kan inte börja nyansera människors eftermäle så där tätt in på.
Nej, hon blev också avstängd från jobbet.
Precis, hon blev avstängd från jobbet, och cheferna tyckte att hon, nu har hon visserligen fått komma tillbaks. Men det här väcker ju en del funderingar. Vad tycker du, Louise, när en känd person som dör under tragiska omständigheter, är det bra eller dåligt att vi då gör han eller henne till ett helgon?
Det behöver ju inte vara ett helgon. Om det är precis efter en person har dött, så kanske den här nyanseringen kan få vänta lite grann åtminstone. Det behöver ju inte innebära att personen blir helgonförklarad för det.
Men gäller det alla? Även erkända personer?
Riktigt ökända.
Ja.
Alltså brottslingar som har varit mest kriminella,
ja,
under hela sitt liv.
Diktatorer eller
nej, men då är det kanske lite annorlunda. Så att men det är också det du...
Men hur lång ska den karenstiden vara?
Det är väl någonting som man kanske får avgöra från fall till fall. Jag har inget exakt svar. Eller vad tycker du? Tycker du att man direkt när en person som Kobe Bryant...
Nej, men samtidigt blir det groteskt när det liksom... Den här oerhörda avgudningen. Så att...
Ja, och sen är det väl också en liten flytande gräns. Hur illa ska en person ha betett sig för att man ska berätta precis hur det var?
Ja. Det är mycket 1700-tal idag.
Är det det?
Ja, först har vi Robert Burns, och nu så jag tänkte på det här att det är ju inte mycket, det är möjligen Robert Burns, och sen är det väl Voltaire som fortfarande är läsbara av 1700-talsförfattarna.
Det annars, där vet jag inte om jag håller med.
Säg en till som vi läser idag, 1700-talsförfattare.
Ja, men det, vi har flera svenska poeter, vi har poeter, vi har många poeter från 1700-talet som vi läser.
Ja, men det är ju litteraturfrik.
Källgren, Längren.
Men hur mycket läses de idag?
Carl Michael Bellman.
Jo,
Knappast Bellman, död. Och ja. Sen har vi en hel del också av andra författare.
Ja, fast jag har ändå uppfattningen att en av de få romaner som faktiskt läses fort är Candide.
Den är inte så tjock och den har en tydlig tematik.
Den handlar om Candide och hans älskade Kunigunda som lever i den bästa av världar på ett slott. Och sen beger de sig ut på resa med doktor Pangalos, heter han, va?
Ja.
Och upplever världens ondska och grymhet. Grova satiriska grepp. Kunigunda våldtas av den bulgariska armén. Hela armén.
Ja, hon mår jättedåligt.
Och... om vi ska använda det grova språket, bokstavligen rövknullas på ett oönskat sätt av en kardinal och en rabbin samtidigt. Och bevittnar hur en slav får armar och ben avhuggna, och sen säger slaven: det här är priset för socker i Europa. Världen präglas av ondska och våld, och Gud är död.
Du får också komma ihåg att den skrevs ju då efter jordbävningen i Lissabon, som var hemsk historia. Ja,
det var mycket som var hemskt.
Väldigt hemskt.
Igår var jag på Kungliga Operan och såg Leonard Bernsteins operaversion av Candide. Teater och opera, det är ju ungefär som direktsändning i radio. Vad som helst kan hända. Föreställningen började med att operachefen Birgitta Svendén klev upp på scenen innan det hade börjat. Och då vet man ju att då är det någonting konstigt. och man blir orolig. Är föreställningen inställd? Är det något som
vem
ska hända?
Vem är sjuk?
Ja. Och då var det ju, meddelade hon att en av huvudrollsinnehavarna, Miriam Treichel, hade fått stämbandsinflammation och av läkarna förbjudits att sjunga. Och det här är ju en ganska ovanlig opera, så det går liksom inte att lyfta telefonluren och ringa in någon stjärna som får sätta sig på flyget. Och lösningen blev att den förkylda sångaren då fick agera i rollen. Och sen tog man in en annan sångare som med notställ framför sig liksom kom in och stod vid sidan om och läste och sjöng rollen. Det blev liksom ytterligare ett konstnärligt lager.
Men jag tycker det låter lite coolt, lite modernt.
Det blev ju alltid lite spännande. Man somnar inte i alla fall när det händer sådär. Joel Anmo, du sjunger ju duett med den förkylda sångerskan. Hur var det igår?
Det är lite speciellt. Framförallt är det väldigt lätt att man tittar där ljudet kommer ifrån. Så man tittar på den som står med en notställ istället för att titta på den som står faktiskt bredvid dig på scen. Ja. Vilket är lite lustigt att man gör. Men annars gick det bra tycker jag. Sånt där händer ju tyvärr. Men man försöker göra det bästa av situationen.
Ja. Leonard Bernsteins musik kontrasterar ju ibland mot, vad ska jag säga, extremt mörka innehållet. Världen är genomrutten, men musiken är ganska ljuvlig, åtminstone ibland.
Ja.
Vad är det du ska sjunga här?
Jag ska sjunga den sista biten som Candide har innan den stora finalen precis i slutet av Candide. Och det är väl i princip när jag säger till Cunegonde att du bryr dig bara om pengar och... Candide är i princip förkrossad över att det var ju inte, han har ju hela tiden försökt tro att allt är gott och allt sker för det bästa och så vidare, och sen så upptäcker han att det kanske inte riktigt är så.
Nej. För hon är då en åldrad prostituerad i Venedig.
Ja. Det är väl, det är inte mycket att tillägga där kanske.
Men kan du kan du identifiera dig med Candide, eller tycker du att han är för naiv?
Ja, alltså det är klart att det går lite... Det svänger ju extremt åt båda håll med den karaktären. Men det är klart att man kan verkligen känna med honom. För jag tror att alla vill tro att det ordnar sig. När någonting väldigt hemskt händer och du kanske får översvämning i lägenheten eller vad som helst, då vill man gärna stå där och tänka, nej men det här, jag har pengar på sparkonto, det är lugnt. Mm. Så det är klart man kan känna igen sig.
Och sen ramlar taket in.
Ja, och så blir det bara skit av alltihop.
Men det är ändå inte ett helt hopplöst slut, eller hur?
Nej.
Kan det är förlåtande?
Ja, vi tycker väl att vi glömmer det som har varit. Och vi går framåt, helt enkelt.
Men det här att man ska odla sin trädgård, hur tolkar ni det? Det slutar med det att man ska odla sin trädgård. Det är ju sista ordet i romanen.
Jag skulle väl tolka det som, alltså, som du sår får du skörda. Helt enkelt. Om du försöker ditt bästa så kanske du också får en bra skörd. Mm.
Eller är det ingenting om att världen är jävlig och Gud är död? Men vi kanske måste tro på det goda i alla fall och odla vår trädgård.
Ja, kan man också tro. Ja. Absolut.
Varsågod, stig fram och till sångmicken och sjung. Och vi har vid pianot Mattias Böhm som ska ackompanjera. Varsågod... Joel Anmo som alltså sjunger Candide på Kungliga Operan.
Is it this the meaning of my life, the sacred trust I treasured, nothing more than this, all of my hope. That smile, that face. face, that halo around it, that youth, that charm, that grace. Behold, I have found it. Nothing more than this, no more than this. What did you dream, angel face with flaxen hair? Soul as dead as face was fair, did you ever care? Yes, you cared for what these purses sold. You cared for
Joel Almo sjunger i studion, ackompanjerad av Mattias Böhm ur Candide, där alltså Joel Almo spelar huvudrollen. Vi välkommen också regissör Ole Anders Tandberg.
Tack.
Vi befinner oss i en väldigt dystopisk tid just nu, vilket du påpekar i programbladet. Många tror att vi står inför jordens förtida undergång i en uppvärmningskatastrof. Vi har klimatångest. Tusentals katolska präster har begått sexuella övergrepp på barn. Och kanske är coronavirusepidemin bara en föraning om framtida pandemier där stora delar av jordens befolkning kommer att dö en plågsam död. Det där är väl i klass med Voltaire 1700-tal med krig, slavhandel, syfilis och perverterade präster.
Och jordbävning.
Ja, det låter ju... Det låter ju så.
Men Candide skrev väl i polemik mot kyrkan och de som ansåg att vi levde i den bästa av världar. Men hur funkar det idag då vi snarare är mer dystopiska än någonsin?
Hur funkar vad?
Hur funkar Voltaire och hur funkar Candide idag?
De som idag hävdar att vi lever i de bästa världar...
De är väl inte så många?
Ja, det kommer väl an på hur man definierar dem. Aha. Jag tänker ju att alla som ställer till valg och kommer i regeringsposition berättar för sina väljare att vi lever i en bra värld och det system vi har är det bästa vi kan ha. Och jag tycker ju att argumenten för och emot profitmaximering och kapitalism, den har ju det finns ju inga längre. Det enda sättet man får världen att fungera på är genom att stimulera marknadskrafterna, hävdas det. Det är den bästa världen. Mm. Så att kritiken är ju lika fullt där.
Men vi var inne lite på slutet. Hur tolkar du det här att man ska odla sin trädgård? Vad betyder det för dig när du är regissör?
Ja, för mig personligen hänger det kanske mer ihop med... Man kan säga att jag personligen är en livsglad pessimist.
Vad betyder det att vara en livsglad pessimist?
Ja, exakt vad det...
Ja, men ge något exempel så vi förstår.
Nej, att allt går åt helvete och vi ska dö. Och livet är kanske meningslöst, men
exakt
det. Ha det så kul som du kan.
Ja, men kanske mer än kul.
Att vi måste uppfinna det goda och Gud.
Jag vill höra, vad svarar du?
Ja, vi har ett ansvar, tänker jag. Att försöka att formulera allt i livet som vi då ännu inte kan begripa. Just det meningslösa är ju obegripligt. Alltså, som människor är vi så rika ju. Vi är ju som univers, varenda en av oss. Och att det, allt det där ska försvinna, det kan vi liksom aldrig fatta. Och då måste vi uppfinna Gud då. För att göra det meningsfyllt.
Men hur ser din uppfinning av Gud ut då?
Musik. Det var vi just hörde. Jag tyckte Gud var närvarande här i studion under tiden i Olsjön. Det kände vi ju alla. Och det är värt mycket, mycket mer då än oerhört mycket annat i livet.
I din uppsättning så öser du ju verkligen på med scenografi, kostym och effekter. Ben blir avhuggna, fingrar bortklippta, blodet sprutar, kören är klädd ömse om som benrangel och ömse om som morötter. Och det, du tar liksom alltid extra allt. Vad vill du liksom säga med detta?
Ja, jag tycker ju att vi har varit texttrogna till 100%. Vad vi kan kanske kritiseras för är att vår texttrogenhet går mot någon slags idioti. Vi i detta fall är ju Marcus Granqvist och Lena Lindgren då, som har gjort en av sin scenografi och kostym. Och vi valde det kanske just fordi både Marcus och Lena är erklärte maximalister i sitt konstnärliga uttryck, och vi tyckte det var intressant att se huruvida det kunde bli ett nytt språk alltså, som Kungliga Operan aldrig hade sett för.
Alltså nu är det ju lite speciellt här, för jag brukar ju alltid vilja ha operaföreställningarna här innan premiären, för då kan man koncentrera sig på budskapet. Men nu har ju faktiskt premiären varit. Och
då kan man inte prata om budskapet längre.
Men du har ju faktiskt recensionerna kommit, och de har ju varit, vad ska jag säga, väldigt blandade. Från lovord till ett konstnärligt haveri. Har även recensenterna blivit provocerade av din satir?
Tydligen.
Är det bättre med en sån reaktion, att folk är förbannade, än att det blir en likgiltig recension?
Det ljumna tycker jag är det värsta, ja.
Så du är egentligen glad?
Nej, det är ju inte. För jag är ju glad om jag klarar att, så att säga, övertyga fel terminologi. Jag tänker mer göra det omöjligt för en som egentligen inte tycker om det och inte tycker om det. Mm. Då är jag nöjd. Men jag vet ju att placerar man en katt i ett rum med bara horisontella striper, så kan inte den längre avläsa vertikala striper och bli helt förvirrad om man plötsligt då befinner sig i ett sånt rum. Det här har man ju använt för att forska på perception, och det kan ju inte jag göra något åt.
Mm. Så ingen verkar gömna till dina uppsättningar, för du hyllades ju för Glada änkan och ganska entydigt, men att det här provocerar du med.
Ja, jag hyllades ju för den här också i några recensioner.
Ja.
Men avsikten hos upphavsmännen och kvinnorna tror jag var att provocera. Och det vi har försökt att lytta till då i verket är det raseri som de måste ha haft alltså mot McCarthy, förföljningarna av annorledes tänkande i USA på 50-talet. Och så småningom Nixon-administrationen och så vidare.
Jag tror vi ska säga att Bernstein och Hellman, det gick inte så bra vid den första premiären heller, men sen har den här kommit tillbaka. Så.
Den har alltid blivit ett fiasko. Jag tror knappt det finns en lyckad uppsättning.
Men då när du fick den här...
Inte desto mindre är det här då för Birgitta Svendén en fjäder i hatten. Alltså hon vågar där andra inte tör.
Men vad var det som gjorde att du vågade? Att du tänkte det här gör jag?
Mm. Ja, men det har jag med mitt yrkesval att göra. Jag gillar att hoppa från 10 meters trampolinen innan det vatten i bassänget. Och sen är hela repetitionsprocessen är ju då svävet när man närmar sig bassängytan, ja, som förhoppningsvis finns där när man är nere. Är det inte vatten, då är det ens eget fel alltså. Och då slår man sig, men det är bara att klättra upp igen.
Tack så mycket, Ola Anders Tandberg, regissör. Om ni som vill höra operan så sänds den 15 februari i vår grannkanal P2. Ja, Louise, det har just kommit besked om att Jörn Donner har avlidit nu på torsdagen eftermiddagen på sjukhus i Helsingfors. Han blev 86 år gammal. Och han hade ju ett väldigt långt författarliv. Jag kommer ihåg hans första bok om Berlin efter kriget.
Spelat en stor roll i både finskt och svenskt kulturliv.
Och så var han ju chef för Filminstitutet.
Mm.
Och jag läste, hans senaste bok var den här när han brevväxlar med en av sina yngre söner.
Ja.
Ja, det var ju inte helt oväntat. Han har ju liksom varit döende många gånger, haft väldigt svåra sjukdomar. Men han har liksom alltid funnits.
Bra tryck i litteraturen.
Mm. Det blir ju mer om detta i fortsatta senare kulturen. Alltså beskedet har just kommit att John Donner har avlidit. Han blev 86 år gammal.
Inom polisen kan man jobba med väldigt mycket olika saker.
Är du redo för att göra skillnad?
Sök till polisutbildningen.
Vi behöver fler poliser. Sök du med. Du behövs.
Vill du också ha världens roligaste jobb? Sök polisutbildningen.
Och du, jag behöver fler kollegor. Så sök till polisutbildningen.
Är du eller någon du känner vår framtida arbetskamrat?
Vill du bli min kollega? Sök till polisutbildningen nu.
Ja, det är snabba kast här. Det här är en reklamvideo som visar poliser i bil, på snöskoter, på kontor och i aktion. Och mot slutet så, tror näst sist här, så uppmanade rikspolischefen själv att vi ska söka för att bli poliser. Jag tror inte det gäller dig och mig, vi är väl lite för gamla.
Det kan vara så.
Regeringen har ju lovat 10 000 fler polisanställda och polisutbildningen har ju byggts ut väldigt kraftigt. Så idag utbildas poliser vid Umeå universitet, Södertörns högskola i Huddinge, högskolan i Borås, Linnéuniversitetet i Växjö samt på Malmö universitet. Och i Umeå, Växjö och Borås kan man också läsa utbildningen på distans. Då får man liksom läsa hemma och sen får man komma några veckor och tenta av. Men idag står över 400 utbildningsplatser på polisutbildningarna tomma. Och vi har ju diskuterat här två gånger tidigare i det här programmet. Det är verkligen en fråga som engagerar oss lyssnare. Hur kommer det sig att av de 17 498 som sökte till polisutbildningen så antogs bara 651? Om vi tar det hela från början, så för att bli polis så måste man vara 18 år. Man måste vara svensk medborgare. Och måste ha ett giltigt svenskt körkort. Och sen är det väldigt detaljerade bestämmelser om simkunnigheten. 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag och hämta en docka från 1,5 meters djup som ska boxeras 10 meter med dockans ansikte ovanför vattenytan. De tre momenten ska genomföras i en följd utan uppehåll inom 10 minuter och momentet med bröstsim får ta max 6 minuter. Men det där låter inte helt omöjligt. Det låter väl som,
simkunnigheten hade jag nog klarat, ja. Men inte det andra.
Ja. Och det var många som föll redan på grundkraven eller inte orkade fylla i ansökan ordentligt. För av de 17 498 personer som sökte så kallades en fjärdedel 3 484 till prövning, alltså fysiska och psykiska tester. Och så här presenterar polisen själv testerna.
Uppfyller du kraven kallas du till prövning hos rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller i Malmö.
Då började med att göra två tester. Ett personlighetstest och ett alltså problemlösningstest kan man säga. Och sen är det gränsvärden på dem, så för att gå vidare så behöver du klara båda testerna. Och sen träffar du medicinsk personal.
Klarar du begåvningstestet, personlighetstestet och den medicinska prövningen får du träffa en psykolog för ett samtal.
Och övergripande kan man säga att det handlar om att ha en grundtrygghet och också en grundläggande psykisk stabilitet.
Har du klarat alla tester, inklusive samtalet med psykologen, får du nu göra ett drogtest. Polisen gör också en säkerhetsprövning.
Ja, efter testerna så var det alltså 651 som godkändes, betydligt färre än de 1020 platser som finns vid polisutbildningarna. Då undrar man ju, hur kommer det sig att bara var 27:e sökande passerade nålsögat? Är det fel på de sökande eller kan det vara något fel på kraven och testerna? Välkommen Max Lutterman. Du är nationell uppdragsledare för att attrahera till polismyndigheten. Först måste jag bara fråga, när man googlar dig så får man fram att du vunnit pris som världens näst starkaste polisman. Kan du bara förklara hur det där hänger ihop?
Oj. Jo, vartannat år så finns det en tävling som heter polis- och brandmanna-VM. Det här var ganska många år sedan. Men då hade vi tävlingarna i Stockholm och jag kom tvåa i styrkelyft och bänkpress.
Okej. Men då kan man ju undra, är det viktigt att vara superstark som polis?
Inte superstark. Man ska ha en god fysisk förmåga. Mm.
Och vad betyder det?
Vi gör ju tester på de som söker. Och det är ju väldigt breda tester. Och ni var ju inne på det. Man ska klara alla de här testerna. Och när just det gäller fysiken så testar vi kondition och vi testar styrka. Mm.
Men är det konditions- och styrketesterna man faller på? Eller vad är det som de flest sökande faller bort?
Det är några som faller på de här fysiska testerna. Men de flesta faller på psykologintervju och på begåvningstest. Mm.
Men sen läste jag också i någon av kvällstidningarna här att personer gallras också bort om de fyller i att jag har ibland svårt att sova. Stämmer det?
Nej. Det är så att man får ju vissa frågor när man fyller i ansökan. Vi kallar det en webbansökan. Och då får man då svara på några frågor om hur man ser på rättsväsendet, ärlighet och så vidare. Och då kan man gallras ut, men det är inte den typen av frågor.
Men man får ju en ganska lång medicinsk deklaration som man ska fylla i vid antagningen. Och där är det ju att man ska fylla i om man har haft sömnsvårigheter. Och det är några som tror att när de fyllde i det där så har de sen blivit utgallrade när psykologen har upptäckt detta.
Ja, det här är ju ett underlag för psykologen att ställa fördjupande frågor. Och jag kan ju inte just svara på den delen, men man gör en helhetsbedömning som urvalspsykolog. Mm.
Och så är det läkarna och psykologerna, är det där de flesta faller bort på de samtalen?
Nej, egentligen inte läkarna, det är ju medicinsk undersökning, utan det är urvalspsykologen. Där faller många, och även i det vi kallar begåvning.
Men hur bör man vara för att bli en bra polis rent psykologiskt?
Ja, men man ska vara en trygg, stabil person. Man behöver ha ett bra rättspatos. Man behöver ha en god uppfattning om hur man kommunicerar och lyssnar. Men sen behöver man också ha beslutsförmåga. Och kanske viktigast den här förmågan att kunna växla mellan att jobba med ganska enkla arbetsuppgifter till väldigt extrema arbetsuppgifter. Som kan till och med handla om terrorism och dödligt våld. Och eftersom det är så komplext och krävande yrke, då ställer vi höga krav på dem som ska bli poliser.
Vi har ju ställt den här frågan till lyssnarna också. En lyssnare skriver att man behöver väl inte vara supermänniska för att släpa fyllon, bevaka fotbollsmatcher och göra fartkontroller. Kan man inte differentiera och ha olika poliser för olika uppgifter?
Jo, det kan man säkert göra, men vi har en väg in. Och vi söker inte supermänniskor. Vi söker normala människor, men man ska ändå klara de här grundkraven för att klara polisyrket.
Och sen är det en i samma stil. Kan man inte vara en utmärkt kriminalpolis, utredare, förhörsledare, även om man är lite lönnfet eller svag på matematiska resonemang och begåvningstester?
Jo, det kan man säkert. Och vi får inte glömma att vi har ju mycket poliskompetens, men så har vi mycket civilanställda inom polisen, bland annat civila utredare som också liksom jobbar i kärnverksamheten och bidrar till att vi utreder brott.
Mm. Och Björn Jönsson skriver att vi behöver tänkande, kloka och välutbildade poliser. Det är mycket de ska kunna, lagstiftning inom många områden, psykologi, empati, vapen, fysisk styrka med mera, med mera. Med höjd lön skulle sökande strömma till, men det kan inte du påverka.
Nej, det kan inte jag påverka, men jag tycker att poliser är värda en hög lön. Mm.
Men den 1 januari i år så har vi ett nytt ansökningssystem. Man kan söka när som helst på året och en gång i halvåret så kan de som uppfyller grundkraven komma till de här uttagningarna i Malmö och Stockholm. Man får till och med resa och hotell betalt. Kommer det här nya antagningsförfarandet att göra någon skillnad? Kommer ni att kunna fylla upp platserna?
Ja, men du presenterar väldigt bra. Vi har ju moderniserat den här processen och vi har dragit lärdomar av den gamla processen. Och jag har ett färskt exempel. Vi öppnade ju nu den här gången 2 januari. Och då var det en kvinna som var snabb att söka. Hon var inne och prövade, gjorde alla tester och blev godkänd. Och efter 19 dagar så fick hon besked om att hon var antagen. Och hon ställde då en fråga, går det att börja den här terminen, vårterminen? Och det fick hon. Aha. Vi ordnade en plats via Södertörns högskola. Så från det att hon sökte och efter 19 dagar så är hon student på polisutbildningen.
Mm. Men tror du att det här ansökningsförfarandet kommer att göra någon skillnad? Uppenbarligen har du ett fall där du har gjort skillnad i alla fall.
Vi tror att det kommer göra skillnad. Det här är ett sätt att vara attraktiv arbetsgivare och underlätta för dem som söker. Så att det här är någonting som är attraktivt och inte tar för lång tid.
Men justerar ni ansökningskraven nu? Är det någon idé för de här över 16 000 som sökte förra året att söka igen? Eller är de så att säga rökta?
Ingen är rökt, men man måste ju läsa på lite så man förstår vilka krav vi ställer.
Det kan ju också vara att någon har missat, kanske inte riktigt förstått vad man behöver kunna och sen har det inte riktigt gått.
Ja, och vi har också infört att vi har något vi kallar antagningshandläggare, och det är en person som finns där under hela prövningstillfället så man kan få lite stöd och coachning. Och har man missat på moment, exempelvis ett styrkemoment, då kan man få tips, träna på det här. Och så kan man komma.
Ja, det finns några träningstips där även på hemsidan. Så det förstår jag, att det kan man förbättra. Ja. Möjligen kan man väl öva sig på sådana matematiska, logiska resonemang. Mm. Och simkunnigheten bör man ju kunna öva på också. Men,
absolut.
Men råder folk också att vara försiktiga där när man kryssar för sömnsvårigheter och göra en liten generösare bedömning? För alla människor har väl någon gång i livet sömnsvårigheter?
Ja, jag har också haft det. Men jag tror man ska vara ärlig liksom och berätta. Och sen får man möjlighet att förklara för psykologen vad det här innebär.
Mm. Men är det så, om du menar att ni har inte sänkt kraven egentligen eller justerat ner? Eller?
Nej, vi ställer ju höga krav och de ser ut som de gör. Utan nu underlättar vi den här antagningsprocessen. Framförallt det du var inne på. Det ska gå snabbare, det ska vara flexibelt och upplevas och kännas modernt.
Mm. Men om det nu är så att det var så många som inte klarade kraven, försöker ni nu att vända er till andra grupper att söka till polisutbildningen? Och hur gör ni då?
Ja, men vi jobbar ju med en bred kampanj samtidigt som vi riktar oss mot målgrupper som är helt rätt. Och vi har ett tänk att vi ska sikta mot dem som har kompetens och förmåga och också klara urvalet.
Men vad är det för målgrupper?
Ja, men vi ser ju till exempel att de som är mellan 25 och 35 år, de klarar de här urvalstesterna något bättre än de som är mellan 18 och 24. Vilket kan handla mycket om personlig mognad och erfarenhet. Så det är ju en intressant grupp för oss.
Så man ska inte tro att det är kört när man närmar sig 30 år så?
Inte på något vis.
Nej. Var är den övre gränsen för att bli antagen?
Ja, ni pratar ju om ifall det skulle vara någonting för er. Mm. Nej, men det finns ingen övre gräns. Men,
i praktiken finns det väl det?
Ja, det är klart det gör det.
Ja. Någonstans kring 45 eller?
Ja, vi har de som är lite drygt 40 som går polisutbildningen. Så det finns möjlighet om man håller en hög fysisk status och vill jobba som polis. För det handlar om att man vill vara med och bidra.
Man kan ju ha bra meriter när det gäller kriminalteknik och
absolut.
Annat.
Ja, visst.
Kommer du att kunna uppfylla ditt uppdrag att fylla platserna?
Det här är ju en prioriterad fråga. Det är den viktigaste frågan vi har. Det brukar vår rikspolischef påminna oss ofta. Och vi gör allt vad vi kan nu för att uppnå de här målen.
Ja. Sen är det några som skriver att förr i världen då fick man betalt under polisutbildningen. Mm. Tror du lösningen ligger där någonstans?
Det är ju så här, vi tittar ju på alla delar. Mm. Och det här yrket, det är ju världens bästa yrke. Jag har ju jobbat med det här i 30 år och gjort massa spännande saker. Och det tror jag i sig är viktigt. Men sen är det många andra delar som påverkar. Det är ju så här att om vi söker, de är många andra ute efter. Och då måste vi vara attraktiva. Och då måste vi titta på alla delar.
Tack Max Lutterman, nationell uppdragsledare, för att attrahera till polismyndigheten och åtminstone tidigare världens näst starkaste polis. Vi får väl ta hit dig igen och se om du lyckas med ditt uppdrag.
Det tycker jag.
Tack.
Tack.
Vi byter ämne. Vet du vad det här är för djur?
Det måste vara en sorts fågel.
Ja, det är en albatross. I nyårshelgen var jag på The Royal Albatross Center på Otago, halvön utanför Dunedin på Nya Zeeland. Det är världens enda fastlandskoloni. Det var fantastiskt att stå där bredvid fåglarna. De hade byggt ett observatorium. Man fick klättra upp där i stormen.
Hur stora var de?
De är ju 3,5 meter. Och sen så ruvar de väldigt länge. Och hanen och honan turas om. Livslånga par.
Som hjälps åt att ruva.
Ja. I morse så läste jag att man nu har forskare börjat använda just albatrosser på ett nytt sätt. som spioner för att komma åt tjuvfiskare. Man fäster alltså övervakningsutrustning.
Mm.
Det där får vi undersöka vidare.
Det vill man veta,
man säger,
mer om.
Du vet att både albatros och fiskmåsar söker sig till fiskebåtar för att se om det kommer upp någonting med näten där. Då återstår det bara för mig att säga att producent idag var Jon Jordås, ljudtekniker Jesper Thiemann, och nu fortsätter kulturprogrammen i P1.